Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Det här är Sydsvenskan. Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 292. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap av Max Wiman och Kent Leon Jönsson. Hej!
Hej! Hej.
I vår nya studio.
Ja, yes, indeed.
Som man ju faktiskt nu börjar kunna kalla studio.
Man kan andas.
Ja. Den gamla studion var ju mer av en garderob.
Du säger det, skrubb. Och två ringrostiga medarbetare som börjar jobba idag efter semestern.
Ja, det är kämpigt. Jag har jobbat ett tag, men man skulle kunna tro att jag inte har gjort det. För att förberedelserna inför just den här inspelningen har varit minimala. Ja, alltså det har varit, jag vet inte, ibland så är livet bara, det kör ihop sig liksom. Så att lyssnarna får ha överseende med detta, att det blir lite mindre strukturerat än vanligt. Men jag hoppas att vi ska kunna ta oss fram genom ett organiskt samtal istället.
Det finns en klassisk sydsvenskan devis. Play it by touch. En touch på bollen.
Men det som finns att prata om är ju åtminstone de två matcherna som MFF har spelat sen senast. Det vill säga 3-1-segern mot Sivasspor i playoff till Europa League och 1-1-matchen borta mot Mjällby i Allsvenskan. Och jag tänker att vi ändå börjar med Europaspelet. Det är också det som står närmast på tur igen ju. Och om du får ordet först där, Max, vad är din, liksom, din summering av den insatsen?
Ja, den är väl lite av MFF 2022 ännu en gång kanske så att säga, men man gör några väldigt fina mål, lite Europaklass igen som jag har tjatat om, den typen av mål som behövs. Man släpper till något mål bildet och jag av den utsikten att jag tyckte att turkarna fick lite för många halvlägen faktiskt. Så att 4-1 hade känts tryggare för Malmö FF att åka ner till Turkiet med. 3-1 tycker jag känns som ett resultat där det fortfarande kan hända väldigt mycket.
Kent, hur skulle du ranka den insatsen bland årets MFF?
Ja, vad har de spelat? Ska vi säga att de har spelat 35 tävlingsmatcher, så kan man nog säga att det är definitivt topp 5. Kanske topp 3 skulle ni säga. Den absolut bästa Europa-matchen, utan tvekan.
Ja, alltså konkurrensen var inte mördande.
Nej, det finns ju klart, men verkligen inte. Då vi gick igenom senast också, de två matcherna borde inte ens förinnan var väl när man har spelat med en man mer i stort sett hela matchen, eller i alla fall två tredjedelar av matchen. Så att nej, men jag tycker det var ganska solid, men jag håller med Max som släpper till. Men det är ju, det har vi ju sett, det är ju oerhört lätt att skapa chanser mot dem.
Sen blev jag lite överraskad för att med tanke på att det var ett mittenlag i turkiska ligan trots allt och har börjat ligan dåligt, så tyckte jag mig säga att det här är ett lag som kan spela rätt så bra fotboll. Och det är därför jag menar att väldigt mycket kan hända i returen. Så att det var ju tur då så att säga att MFF presterade på den nivån trots allt som man gjorde. På något sätt tyckte jag det kändes också som att publiken, även om den var mindre, så var den större på något sätt. Rent, det var ett större samspel.
Precis, som pingpongar lite med publiken tyckte jag också. Just det här att man fick ett hyfsat snabbt ledningsmål tror jag betyder en del också. Att man skapar den här snabba relationen. Och också de som var, det var ju de riktigt hängivna. Det har ju ändå varit fullt på kortsidan, alltså ståplats slash sittplats, kortsidan där MFF-fansen är. Där har man fått ett massivt stöd, måste man ändå säga, alla Europa-matcherna. Och sen, som vi håller med, man såg att det fanns ju bra spelare i Sivasspor. Mm. Han sjuan, Max Gradell och sånt va, som vuxen i Frankrike. Man har väl någon sån typ 97 landskamp officiella lånen och det där stället.
Det lät lite som att du skulle som uppvuxen i Gislöv.
Nej, det, inte, komma inte, nej ja, det var inte en bra twist på det hela. Men man byter ju för sig kant. Jag ledsnade väl lite på Bem. Men man såg att det var en bra spelare i alla fall.
Sen får man alltid känslan i de här matcherna att det är så svårt att bedöma kvaliteten på de här lagen som man aldrig har sett. Mm. Man vet ju inte riktigt om det var om de gjorde en dålig insats eller om liksom det här var deras normal nivå på något sätt.
Jag tyckte det kändes som att det finns mer offensiv i dem, att de var väldigt försiktiga trots allt.
Precis, vad de gjorde en del offensiva byte på slut och fick lite press på MFF. Kändes det som att returen kan ju bli mardröm. En rysare i alla fall.
Ja. Nej, men det är ju det här klassiska, att får de ett tidigt ledningsmål så kan vad som helst hända.
Exakt.
Däremot skulle Malmö göra ett mål där nere, då kanske det är så gynnsamt så att det räcker. Men det är spännande, som många gånger sagt, det kryddan är ju de här matcherna. Malmö går ju ändå in i det här med en viss trygghet i att man faktiskt nu är säkrad en plats i ett gruppspel. Det är ju inte den negativa kniven på strupen, det är ju inte när man leder heller naturligtvis. Men för det ska man också komma ihåg, det var en sak jag reflekterade över först, att jag tyckte att spelarna blev inte så glada över att de vann. Men det var nog väldigt medvetet om någonting de hade pratat om, att de har inte vunnit. De leder med 3-1 i paus. Mm. Det är väldigt stor risk där, att även en signal gentemot motståndaren om man firar för mycket, för det blir bara de mer tändvätska.
Det hade blivit konstigt ju, faktiskt. Yeah. Men om man går djupare i detta då, vad var det MFF gjorde bra i den här matchen?
Jag tyckte framförallt fick man väl igång de här spelarna som måste vara bra. Alltså AC tyckte jag gjorde väl förmodligen sin bästa match utan att vara så där super AC bra, om ni förstår vad jag menar. Och lite större marginaler kände man ändå att det fanns i laget. Och jag tror det kommer att bli viktigt i returen att spela med lite större marginaler, ta det lite lugnare. Det behöver inte vara de som vi såg match mot Mjällby, men spelar upp på felvän spelare gång på gång och tappar bollen. Utan jag tror att jag tror också spelarna, deras inställning tänker lite mer så att det är tillåtet att skyffla bollen lite mer i Europa. Och sen Zidane, vi har ju visat att han har varit jättebra tillskott i allsvenskan, men det målet han gör är ju riktigt svårt, alltså med Sivasspor. Det är inte många som gör det i laget.
Han är ett väldigt fint mål. Sen försvann han lite grann. Jag tyckte det Geo som gjorde bra, det var när han gjorde ett trippelbyte i andra halvlek. Jag tyckte att det kunde kommit lite tidigare till och med. Men för det gick ner lite grann där. Man kände, jag tyckte han plockade rätt spelare och tog in rätt spelare också. För det så tror jag att man...
Det var ju det matchen man upplevt att Geosons fingertoppskänsla har funnits där just med Sivasspor. Och kanske inte så mycket med Mjällby, men... Det får vi kanske anledning att komma tillbaka till.
Nej, men just den där grejen med byten, det är också signaler det här att byta en spelare, ja det ger kanske inte så mycket, men om du byter tre spelare så är det liksom en tydlig signal att nu ser det lite trött ut, eller nu vill vi ha en förändring, nu får vi in andra karaktärer. Mm. Och det tyckte jag han lyckades bra med i den matchen också, faktiskt. Och jag håller med Kent vad det gäller AC. Där kan man väl säga att man glider lite på Mjällby, att tycker även det fortsatte till viss del mot Mjällby att han krigade, kämpade, sprang, slet för laget. Som...
Precis, han var mer en lagkapten än vad tidigare. Kanske han har förstås varit hemma av skador och allt det här, men nu kändes som, jag tror också mot Sivasspor, så alltså det är balansakt på en väldigt slagt lina, men den det var en brösttackling som han satte in mot den före detta Djurgårdsspelaren Fredrik Ulvestad i Sivasspor just i eget straffområde, som kunde ju leda till något annat, men det var ju en sån där lite, vad ska man säga, primitiv och lite brutal signal, men jag tror att det gynnar faktiskt MFF för den här matchen, om ni minns den, mitten av första halvlek, pang, boom.
Det är så matcherna flyter ihop här, om jag minns rätt så var det också, du nämnde Bejmo. Ja. Det var väl en av hans bättre matcher i Malmö FF som jag upplevde.
Ja, tyckte jag också.
Därför blev det också en kontrast om man jämför mot Mjällby. Där. Jag tyckte han var tam och trött och inte kom förbi och inte vågade.
Ja, men här fick han väl de här, just att de spelade som de gjorde, de gav upp rätt mycket ytor, torkarna, så att han fick ju liksom löpa ostört med bollen i 30-40 meter.
Han var säkrare med bollen och gjorde mer av dem på något sätt, tyckte jag också. Sen frågetecknet i den här matchen var väl kanske ett inhopp av en debutant. Jag tänker på den defensiva mittfältaren.
Emanuel Lomotey.
Precis. Han hade ett par fina passningar framåt, men han såg väldigt rostig ut och väldigt långsam ut i några situationer, tyckte jag.
Precis, och kan, okej, det är svårt att hoppa in i kanske just i den positionen också, någon sorts defensivt ankare, men det känns som man behövde mer matcher definitivt, och det är ändå en av de viktigaste positionerna de har värvat till, som de själva uttryckte liksom, att de ville säkra upp den här Levicki-positionen, även om Rakip har spelat i den och till vissa delar gjort det hyggligt i alla fall.
Vilket då, för in, jag tror vi har pratat om det här förra gången igen, men jag har en känsla av att Malmö FF kanske gjorde ett misstag riktigt denna gången när man drivs ur U21-serien. Därför att nu pratas det om Jonas Knudsen på minuter. Ja, var ska han få de minuterna? Alltså nu är det så pass många spelare att det kanske till och med har varit lönt att behålla någon av dem man lånar ut och faktiskt köra med 19-åringar i övrigt i U21-serien. Mm. För att resultaten inte är viktiga, men att det ändå finns ett tillfälle att spela. För när ska Lobotey in egentligen? Ska han in i returen i Turkiet? Verkar lite chansartat för mig.
Man har väl spelat försäsongsmatcher i Frankrike trots allt.
Ja, men det ser inte ut som han hade gjort det, tyckte jag. Men
var det rätt att ge honom tid i denna matchen då?
Ja, det var det ju. För jag tycker att det var rätt att ge honom testet. Så att han hade inte tränat väl med laget. Nej. Om jag förstår rätt, han hade inte tränat alls med laget.
Ett pass möjligen, kanske. Jag vet, jag är lite osäker på det. Men nej, men det var ju med facit i hand att han vann med 3-1 ändå. Så att säga, så var det väl värdefulla minuter han fick.
Och det var nog inte så att de tappade ett fjärde mål på det. Däremot hade de släppt in ett mål, så hade det ju varit lite illa.
Ja, det var ju sista kvarten var ju matchbilden en annan. Mm. Den påminner ju faktiskt ganska mycket om hur det såg ut i Mjällby. Mm. Eller i Hällevik. Där det inte var så mycket ordnat spel. Det var inte mycket mittfält då.
Nej.
Vi kan återkomma till den. Eller vi kommer att återkomma till den, såklart. Men jag tänkte på det när du sa Jonas Knudsen, Max. Det är ju ytterbackssituationen i MFF nu är ju värd att diskutera. När Erik Larsson har försvunnit till Kreta och man bedömer här i Mjällby-matchen var ju det, ja, även mot Sivasspor, att varken Jonas Knudsen eller Martin Olsson kunde spela. Och då använder man Moisander där, som ju i sig med sin rutin och sin klokhet klarar det.
Bra, tyckte jag.
Men det blir ett helt annat ytterbackspel. Man får inte så mycket löpningar längs med kanten direkt. Och det ser ju väldigt annorlunda ut när man sen mot Mjällby satte in Jo Inge Berget på slutet. Mm. Alltså, har de satt sig i en konstig sits?
Alltså lite grann har de gjort. Jag tror Erik Larsson var väl svår att hålla kvar kanske. Nu finns det olika uppgifter. Att det finns de som påstår att MFF tjatade på att han skulle ta chansen. Men jag kan ju tänka mig att Erik, han ville nog få den här möjligheten att tjäna en slant.
Av vilken anledning skulle de ha tjatat på honom?
Ja, det är väl mest supportersnack som uppstår. Alltså att Erik inte hade varit så bra och att Bejmo blev så tydligt första val. Så var det tillfälle kanske att få in en slant för honom. Men jag tror inte på den.
Nej, du menar så.
Den överhuvudtaget. Men Knudsen, där man vet ju aldrig vad som händer efter en korsbandsskada. Nu ska man ju, Toivonen har väl inte varit helt glimrande, men han har ju gjort det bra efter sin skada. Men Knudsen verkar ju ha väldigt lång väg. Han var ju inte världens bästa fotbollsspelare innan. Och han kastade långa inkast däremot. Men
han var världens bästa på.
Ja, men han har väldigt lång väg att vandra nu. Mm. Apropå inkast, förlåt, det är totalt sidospår. Men Felix Bejmo, han har svårt att kasta inkast. Mm.
Det är, alltså det är ju mer att han har svårt att fatta beslut.
Ja, men har vi Moisander också. Han får väl också tveka rätt länge.
Ja, det gjorde han ju.
Nej, men precis. Jag menar, ytterbacks, men nu kan man kanske Martin Olsson tillbaka om någon vecka i alla fall. Eller kanske rent av redan till torsdagsmatchen. Men det är väl klart att det känns som att den här hösten kommer nog vara fylld av rätt så många sådana nödlösningar i backlinjen kontra defensivt mittfält. Där kommer det bli lite omflytningar där, känns det som.
Ja, men det är ju i ljuset av det som jag tänker att man behöver se försäljningen av Erik Larsson också. Ja. Som läget var ändå alltså
han gjorde
första reserv på båda ytterbacksplatserna.
Ja. Hans sista match i MFF var en av de bästa på mycket länge. Ja.
Nej, men han precis och han man kan ju använda honom som alltså på mittfältsposition också som en nödlösning i alla fall. Alltså, väldigt, väldigt bra truppspelare, klart, så måste man säga.
Nu haltar du ju på mittbacksidan också, men annars bjuder du ju in till en trebackslinje. Där man, men då måste man kanske ge Birman en annan roll och så låta Sören Rex komma in på som wing, klassisk wingback. För det vet vi ju att
han var spelklar också.
Ja, precis. Förr eller senare blir han väl det.
Ja, det kan ju vara Berger som vänster.
Ja, det är inte lika.
Nej, det är inte det. Precis, det måste man väl säga, har väl verkligen tagit högerkantspositionen i offensiva.
Ja, och det får man, förlåt, jag tänkte i synnerhet i en bortamatch i Europa där man tänker sig att det blir lite ytor att springa på.
Det var bara en parentes egentligen, men när man pratar om Erik Larsson så vet jag inte om ni har läst hans avskedsbrev till supportrarna som jag tyckte var bland det smartaste som någon har skrivit i den genren någonsin faktiskt. Det har ju blivit en trend att man ska tacka alla och det kanske blir lite statiskt ibland, men han använde ju sånger och ramsor på ett sätt i sin text som jag tyckte uttryckte liksom en kärlek till supportrarna och där han har varit. Verkligen att det måste komma från hjärtat, annars kan du inte skriva det så.
Nej, och det var, även en kunskap som han har tagit till sig, vilket ju kanske då hör ihop med kärleken till det. Men det är ju, alltså, det sänder en väldigt tydlig signal att man har förstått vad det är, liksom vad det handlar om, så att säga.
Och det hänger ihop med att jag har väldigt stor respekt för honom både som spelare, alla har väl sina brister, men han både som spelare men inte minst som människa som alltid har ställt upp i form av aktioner. Jag vet inte om ni kommer ihåg för något år sedan när han var ute och tränade några småkillar med Mariedal mitt under pandemin. Ja. Han hjälpte någon annan handikappad kille som fick ett par skor. Alltså, det är så mycket sådana grejer som känns väldigt spontant och väldigt ärligt från honom.
Ja, men han blev väl en del av Malmö-kulturen väldigt snabbt, känner jag.
Bott mitt i stan, men bott i Slottsstaden och känt pulsen.
Ja, precis. Och cyklat till
träningar. Ja, cyklat till träningar. Jag tror det där är viktiga delar.
Ja. Det gör för övrigt Jonas Klusen också, har jag noterat.
hur bedömer du honom som cyklist?
Ja, kör lådcykel. Inte så aggressiv som vissa. Men jag fick bromsa in på min helt vanliga cykel vid ett tillfälle. I alla fall. Han kom på Mariedalsvägen just i lådcykel och pratade telefon samtidigt. Men det är preskriberat nu.
Spännande vardagsskildring.
Ja, faktiskt.
Ja, tänk vad det händer där. Silverspår-matchen, är det något mer där som ni... Kent, har du något mer som du tycker att det borde framhållas?
Nej, men att man tänker att det är nog... Att de ska nu gå in inför den här matchen och göra som de inte brukar göra. Alltså, det vill säga inte överskatta sin förmåga utan verkligen tänka safety first. Det tror jag kommer att bli nyckeln.
Hareide och Rössler hade kombinerat i en fembackslinje.
Ja, kan man spela med fembackar i Luxemburg så kan man göra
det.
Ja,
kan man göra det också. Hareide har jag väl ändå 0-8 mot Real Madrid. Eller vad
det funkar inte varje gång.
Nej.
Men jag vet inte om man ska fullfölja där, så jag har ju en tråd som har med Europa att göra. För vad jag förstår så är det så att MFF Play Premium är det val som vi ställs inför att om vi vill se matchen på TV på torsdag. Och jag tycker att Malmö FF är ute på fel spår. Man försöker vara någonting som de stora klubbarna möjligtvis ute i Europa. Jag tänker Manchester United. Ni vet Manchester United TV i alla väder. Jag tycker att Malmö FF skulle vara mer rädda om sin integritet och vad ska vi säga, trovärdighet egentligen. Än att, som jag läste någonstans, nu vet jag inte om det stämmer, men att man tydligen har som ambition att just kvalmatcherna ska gå i den egna tv-kanalen. Och det handlar inte för mig om kostnadsskäl eller någonting annat. Det är en annan diskussion. Men jag tycker att Europa-matcher är något så viktigt så att det ska vara det ska kännas att det är en inramning där det faktiskt är människor som kommenterar och pratar kring det som inte är knutna till föreningen och ha någon sorts intern tv. Och då är det inte en kritik mot personerna. Olof Persson känner jag ju väl och är en oerhört trevlig person och väldigt kunnig på alla sätt och vis. Den jag tycker klarar det bäst är faktiskt Saga Fredriksson, men även hon tvingar sitt balansakt, för hon är ju expert i andra sammanhang.
Alltså det är ju svårt, det är ju alltså sändningarna som sådana är ju väldigt ambitiösa, ja,
absolut,
och uppbyggt.
Absolut.
Sen har det varit lite tekniska bekymmer emellanåt.
Den senaste var inga tekniska
problem. Nej, men det blir ju svårt i en sändning. Det har ju oftast varit fyra personer involverade där alla pratar om oss och vi.
Ja, exakt. Och förnamn på spelare. Och
och det blir ju lite... Sen vet inte jag, alltså det kanske är... De flesta som tittar kanske inte bryr sig. Det kanske är vi som är extra känsliga.
Jag tror det är både och. Jag har hört mer än en. Jag har hört många supportrar som har reagerat på det och tycker att man vill... alltså de är supportrar i sig själv, ska man ju komma ihåg, är ganska hårda i sin omdöme. Det kan inte vara så, förlåt mig Ola att jag säger det här, men liksom att mot Zalgiris att Erik, Olof Persson hojtar bra där Erik när han lyckas kasta ett inkast till en medspelare. Liksom det, nivån måste upp. Vissa matcher tycker jag det har varit betydligt bättre, men för mig har det liksom tappat hela konceptet till fel.
Alltså, men skulle det vara, eftersom det är en ganska intressant diskussion, skulle du tycka det var okej att matcherna sändes på MFF Play om det hade varit extern personal, ja, så att säga?
Alltså, läker man med tanken så hade det varit mycket bättre, men det är ju fortfarande en beroendeställning på något sätt där som jag kan tycka är tveksam.
Jag tycker det är lite så, om man tänker ur MFFs perspektiv, så tror jag de tycker det är liksom ett statement att de klarar av att inta den här typen av sändningar. Det visar att de är en stor klubb. Och jag kan köpa det här liksom i lite enögda perspektivet eller kommenteringen av matcherna, för jag vet att det är klubblagstv. Men jag tycker största problemet för mig är kanske ändå trots allt tillgängligheten, som du kanske hade fått om det hade sänts i Viaplay. Jag tror det är viktigare för MFFs varumärke att synas än att sända själv.
Och det håller jag helt med dig, Kent. Alltså absolut 100% att det är... Det där menar jag också, att det på något sätt blir ett feltänk. Att det är inte riktigt det här Malmö FF är och ska vara på något sätt. Utan,
för då är det i så fall bättre, kan jag tycka, att sända 2 timmar exklusivt från ett träningsläger eller inifrån omklädningsrummet eller något i den ställen.
Eller U21-matcher. Nej, det kan jag
inte. Eller från taktikrummet med Georgsson och hans närmaste, som förklarar massa saker som är lite halvexklusiva och till den stilen. Utan att avslöja för mycket naturligtvis, men lite så.
Nej, men jag bara fortsätta hålla med. Jag tror på något sätt man devalverar sitt eget varumärke när man gör det till klubb-tv. Och jag har svårt att tro att inte någon annan intressent skulle kunna vara beredd att sända. Då är det oerhört tragiskt om det skulle vara så.
Men MFF tycker säkert att det är lite kaxigt att göra. Jag kan hålla med till viss det som jag sa, men just tillgängligheten där, den tror jag är viktigare i det här fallet, för det är ju väldigt många som inte kommer att se matchen på grund av detta, som kanske redan har ett abonnemang på någon av de här, typ Viaplay eller något i den stilen.
Men om man ser det lite från andra sidan, så är det ju, jag återkommer till det här med produktionen som ju faktiskt är bra. Alltså, så är det ju de alternativa sändningarna som har varit under det här kvalet, då har ju det varit en match på Viaplay, den borta matchen på Island, som ju var direkt inhämtade därifrån. Det var ju isländsk paussnack och så. Den höll ju ingen jättehög klass. Och sen så har det varit Aftonbladet. Och det har ju till och med varit sändningar, alltså, utan repriser och grejer. Så
ja, de också,
det är ju liksom, om det är så att det inte finns någon annan som liksom är beredd att ta hela samma stora produktionsansvar, då kan jag ju förstå kanske, alltså ur tittarsynpunkt, att det här ändå har sina fördelar liksom.
I så fall så är det ju det du var inne på, att då gäller det ju att hitta en modell kanske där man ändå tar in människor utifrån som, för alltså, man behöver ju inte måla F-streck igen på vägen, men tänk om det nu nere i Turkiet händer någonting, en kontroversiell situation, en Malmöspelare klubbar ner en motståndare eller vad som helst, alltså, det blir väldigt svårt för de här klubbmänniskorna att diskutera och kommentera kring det, eller även om inte Olof Persson har den centrala rollen i Malmö FF nu, så är han ju väldigt mycket Malmö FF. Och Saga Fredriksson spelar ju Malmö FF. Men hon tycker hon är en väldigt tuktig tv-expert, måste jag säga. Men jag är lite... Jag skulle önska mig en vanlig riktig tv-sändning. Alltså då menar jag inte att det måste vara vanlig i linjär tv, utan att
SVT
skulle...
Nej, verkligen inte.
Det, där kan vi ta helt andra diskussioner, för jag har tittat på Ridsport-VM på SVT nu med hejaklacksledare som i SVT, som har varit mycket, mycket värre än det i
just
i
SVT kan jag alltså rent så här, spontant också tycka att de har så få bra rättigheter, och de rättigheter de har pratar de upp något vansinnigt.
Ja, de har tappat fullständigt perspektivet ibland. Mm. Så att, men ja, nej, men jag tycker diskussionen,
det är en helt annan diskussion.
Ja. Jag tycker diskussionen är intressant, liksom vad MFF vill vara och hur man ska vara det. Jag har sagt det tidigare att jag tror inte riktigt på den vägen.
Ja, men Fredrik kanske är inne på det just där med att ta in externa människor som kommenterar. Sen kan man ju alltid ha kvar någon med himmelsblå trosor eller kalsonger i studion ändå naturligtvis. Men då får man någonting som kanske, vad ska man säga, en motbild. Någonting som skaver lite, så någon dynamik uppstår kanske.
Jag vet ju inte om historien är sann, om man ska dra upp det nu igen. Kommer ni ihåg att Tom Prahl något år var kommenterade matcherna på innerplan? Det sägs att MFF tyckte att han var för kritisk.
Och där intervjuades han också av som var väldigt bra intervjuare.
Kommer jag inte ens ihåg.
Ja, han är i fokus just nu i alla fall. Andreas Eriksson.
Just det, det var så det var. Ja. Det kommer jag faktiskt inte ihåg.
Jo, jag tror det var så.
Vad tror ni, innan vi lämnar Europaspåret, vad tror ni om returen där? Vi har ju varit inne och berört eventuell fembacklinje, men kommer de att sätta ett defensivare lag på banan, tror ni?
Det är den här klassiska balansakten igen, men jag tror nästan att man måste det, alltså, i alla fall inleda sig. Men nu har de ju lite speed framåt, och den borde de kanske utnyttja. Sen är det där, ska man spela med exempelvis Bojatore som ensam anfallare, där får man speeden, och ska man använda sig av Kiese Thelin som kanske kan hålla i bollen lite och vinna lite nickskarv. Men varför inte 3-5-2 med där skulle jag säga med Mansevic och en till på topp. Det hade jag nu kört. Och så har jag nu kört Berget som vänster wingback, alternativ för rätt som han frisk, men också då Cisse som höger wingback. Och sen får man plocka lite i mitten där. AC är given nu. Sen får man välja om man ska med sedan eller inte.
Han hade någon slags dubbelliv. Han levde mer eller mindre som en Svensson också.
Polisen i Sundsvall spanar på en man som säljer droger från sin bil.
Jag försökte undvika så långt som möjligt att ha med honom att göra.
Men man misstänker också att han använder drogerna för att kontrollera en grupp unga tjejer.
Ger man sig in med honom så är det ett högt spel med sin kropp helt enkelt.
Lyssna på podden Krimstad, knarklangen, opioiderna och tjejernas hämnd. Finns nu i alla poddspelare.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Peña, ja, Rakip tror jag. Eller hur var det? Han har inte någon avstängning. Utan
är
helt,
nej, det är väl...
Den är avklarad.
Jag tror det är så.
Ja. Sen är det väl de tre vanliga mittbacksgubbarna där.
Och där hänger du på att Hadzik Adonis är hel.
Absolut, men jag tror att det kommer att bli extremt viktigt. För han är trots allt det bästa mittbacken, tycker jag, i mitt tycke i alla fall.
Annars håller jag med dig mesta där med vad det gäller uttagningen. Jag tror att man måste resonera förnuftigt, men framförallt måste man se till så att man har de formstarkaste spelarna på planen. Mm. Tycker återigen nu att det blev lite konstigt. Vi kommer att prata mer om Hjälby, men att man bänkar alla de som faktiskt har visat form på en gång. Och därför tycker jag väl att på något sätt Zeidan borde få en plats. Jag vill egentligen inte peta Peña, men det är frågan om det är han som får stå tillbaka denna gången i så fall. Rakip är jag skulle ju hellre egentligen kunna se Peña som den defensiva mittfältaren, men det blir han väl inte vara.
Men han kanske lite, i mitt tycker han kanske lite för långsam. Och så är han ju där, vet inte riktigt, alltså jag tycker han har där ska vi säga, nu drar jag till det rejält här, men jag tycker han har nästan de bästa liksom mittfältsfötterna som man har sett sen, en som inte längre finns med oss, Labinot Abuzi. Alltså de mjuka fina fötter, men jag tycker Peña ibland vill oftast, han vill göra en grej för mycket, vill gärna tunnla liksom precis utanför eget straffområde, och ibland stannar ju spelet upp lite på honom.
Nej, det kan vara så.
Jag vet inte, men samtidigt kan han just hålla i bollen, kanske bli ovärdigare till en sån match.
Ja, det är det som är viktigt också. Då. Och jag tror att, som sagt, Zidane kan, jag vill definitivt se Isak Kiese till in på planen, för att en sån uppspelspunkt känns bra. Och med tanke på form återigen, för det här med farten är också någonting man skulle kunna tänka kring, men det får man väl i sig med Sisa och kanske visst med Zidane. Men Buya Torais form är inte av den nivån att jag tycker att han ska spela i Europa.
Nej, men såg man Djurgårdens matcher, så jag vill minnas att han funkar bäst som ensam anfallare. Han får springa på vad han vill, bara spring. Det får göra en, alltså en väldigt, väldigt fri roll. Man ska ligga alla fram och hugga. För att jag tycker han har inte funkat som... Jag är inte någon större vän av 4-3-3, men han har inte funkat som ytor där i alla fall.
Jag vill ju också se, jag vill se två riktiga anfallare i Malmö FF egentligen. Men om, som det ser ut nu, så då kanske Buya Touré kan vara ett alternativ att kasta in när Thelin tröttnar.
Kanske om man dessutom har ett jämnt resultat. Eller man, ja.
Sen det tycker jag fortfarande diskussionen är också att Ola Toivonens rutin och erfarenhet skulle man också vilja ha på plan.
Jo,
men... Där vet man inte den fysiska statusen.
Nej, jag räcker benen till för lite mellan utmätare av Kiese Thelin. Men sen får du mer finess av Ola Toivonen naturligtvis. Men jag tror båda är i sig bra på defensiva fasta situationer. Så att,
där tror jag inte du har så mycket nytta av Buya Touré.
Nej, det har du nog inte. Det har du nog inte. Hon får du nog inte nytta av i... Nej, men om vi nu ska snacka 4-3-3 så tycker jag liksom att... För mig är 4-3-3 ungefär som Liverpool. Så tittar man på Liverpool som har de tre mittfältarna är ju mer liksom box till box, springer mycket, inte speciellt konstruktiva. Sen har du tre oerhört konstruktiva snabba anfallare, och så har du två ytterbackar som bombar på liksom. Och det har ju inte MFF, för det är liksom två ytterbackar som bombar på. Nej, 3-5-2, säkerhetsbältet på.
Ja, nej, men det ligger nära till hans med tanke på hur läget i truppen ser ut.
Ja, jag tror nästan att det passar dem bäst.
Martin Olssons skadefrekvens under året får man ju också börja titta på. Liksom att, han kommer ju inte kunna spela så mycket. Och, nu blir det ju mycket match i höst, det vet vi. Vi är väldigt koncentrerat på grund av VM. Mm. Eftersom Champions League är slut redan i början på november.
Jo, men jag tror...
Eller förlåt, inte Champions League, Europaspelet. Ja.
Men där får du lite löpningar, du kan få lite inlägg och lite så. Så att, han kommer att bli oerhört värdefull när han kommer tillbaka. Det tror jag.
Nu ska vi prata om allsvenskan.
Ja.
Tänkte jag. Ni har fiskat på den här.
Ja. Det var Hellevik flera gånger. Ja. Sillastrybar.
Ja. Ja, det blev ju 1-1. Det kändes som en match som det aldrig riktigt var någon ordning på. Det var den känslan jag fick när jag satt och tittade.
Mm. Det ser ju ut så när Mjällby spelar också. Att det blir ju väldigt... Det är inte lika mycket som Varberg, att det blir hackat och sönderhackat och varken hackat eller malet. Men Mjällby är ju ett oerhört organiserat lag. Det kan man ju inte ta ifrån dem. Väldigt fysiskt också. Spelar en smart fotboll, tycker jag. Nu ska man inte fylla på ett underlag, men det är väl klart att det är som spelar kula i en ryamatta eller sånt. Det är ju rätt svårt att bräkla. Bollarna stoppar ju upp väldigt mycket. Det kan man ju... En passningsspel i första halvlek var väl inte det bästa man har sett.
Alltså, jag var länge sedan jag såg en match med så många bolltapp i rad. Det var liksom...
Otroligt låg kvalitet.
Ja.
Men jag hade tänkt på det exakt samma ända som Kent. Jag hade tänkt, inte bara för att jag har en liten bit av hjärtat där uppe. Jag gillar att de här små klubbarna lever sitt liv. Framförallt Mjällby är unika på det sättet. Men
är inte det i Åhus då? Hjärtat lite åt Kristianstad. Men det kanske ingår i Stor Hellevik.
Men det är inga fotbollslag där att nämna. Inte i Åhus i alla fall. Nej, men alltså det faktum det Mjällby gör. De gör ett väldigt bra fotbollslag. som inte bara är ett sparka spring men som parkerar bussen, utan som har en tanke bakom det de gör. När de går till anfall så de är liksom inte fega, utan de spelar ett bra anfallsspel. Och framförallt så att jag reflekterade över att de släpper in väldigt lite mål, och det är ju intressant att se en sån som Noah Eile var en del i en backlinje som är supertät och som då ändå lånades ut i våras. Mm. En som både kunde spela mittback och ytterback. Och då är vi kanske tillbaka till att någon små systemfel är det nu i MFF kring de här unga spelarna trots allt. För att Mjällbys försvar var betydligt bättre än Malmös, tycker jag.
Precis, men det har man ju också, att man har ju liksom ett mittfält som sitter och klär på dem och hjälper dem jättemycket. Ja. Och sen har man den här heter han Gratchas, manioren där som var i Sundsvall innan. Han är ju liksom en riktig ledare på planen. Han styr ju upp den här trebackslinjen som ibland är fembackslinjen. Han pekar med hela handen, kan man väl säga. Halva armen också.
Men Mjällby har alltså släppt in 17 mål, tror jag. Mm. Jag vet inte hur många Malmö har släppt in på rak arm, men det är betydligt fler.
Men då, precis, och, men andra sidan så chansmässigt, ja, det har ju sett ut som gjort de flesta matcherna för spelat, att de skapar ju oftast fler chanser än motståndare öppna länge, tycker jag. Man har Bivansovic, ja, med lite skärpa så är han ju tre mål, tycker jag.
Ja, vi pratade om det här
innan.
Jag
ska bara säga att de har släppt in lika många mål.
Lika många, för det är lite felaktig bild av att Malmö har släppt in fler. Men vi pratade lite om det här innan inspelningen också med Birmas målsumpande. Och, alltså, han gör ju ett väldigt fint mål igen. Men det första läget han bränner är väl klarare. Och det sista kanske han skulle passat bollen. Så att det är ju bra att han gör målen, men det är ju ett bekymmer. Han är ju definitivt på väg upp ur en svacka. Han mådde säkert bra av att bli bänkad till slut, eftersom han under Milojevic kändes som att han var den första han skrev in i laget.
Mm. Nej, han är ju den som kan göra saker som ingen annan kan i det här laget. Och när han är på det här mötet, tycker jag han är oerhört underhållande att se. Men samtidigt känner man ibland liksom, hallå, bredsida in bollen vid stolproten någon gång. Även här där är det Kiese Thelin som hoppar över ett Cisse inlägg eller släpper den mellan benen när han kommer. Också sånt här läge, han är 3-4 meter från målin, och det är förmodligen enklare att träffa målet och skjuta över. Han är ju alltid liksom lite bakåtlutad i sina avslut, som bollen får ju oftast iväg. I många lägen känner man att han har fått en träff på smalben istället så gör bollen in.
Och det är där man är tillbaka till att bortsett från Kiese Thelin i vissa ryck här nu, så har ju Malmö inte den där givna målskytten som sparkar in allt som rör sig. Det saknar de definitivt.
Ja.
Jag vet inte om det faktiskt var mot Sivasspor nu, eller om det var någon match jag noterade återigen i alla fall, att MFF hade oerhört många avslut, men typ 6 på mål. Mm. Alltså om det var 18 totalt och 6 på mål. Mm. Det är ju för lite. Det är för lite enkla avslut mot mål. Erdal Rakip skickar 3 bollar högt över. Ja, det är klart det ser lite tufft ut när han skjuter, men hur ofta träffar han målet?
Alltså, ja, men det som är anmärkningsvärt när man tittar liksom bakom statistiken, så att säga, det är ju det faktum att de har många avslut utanför mål. Det är ju inte, normalt sett så beror ju det kanske på att man har ganska många avslut från lite sämre lägen. Alltså skott utifrån och så, men det är ju riktigt bra lägen i straffområdet som de inte får på mål. Och det är ju ett jättebekymmer, såklart.
Just när det gäller Rakip så tror jag att han har i bakhuvud säkert att du ska spela som nummer 6 om du talar fram i banan. Hellre ett dåligt avslut än du liksom i bolltapp. Mm. För Mjällby går till om det är ett sånt bolltapp igen när han var ner liksom långt ner, och det blir en kontring på det.
Så att, ja, men det är ju, alltså, så är det ju i den rollen. Vet man ju från sin egen tid. Den som hade position utanför straffområdet på hörna skulle dra till. Träffar man så träffar man. Träffar man inte så blir det ingen kontring.
Nej
men det är väl bra. Men det kopplar ju på det du säger om Rakip och bolltapp där. Så kopplar ju på när vi pratade om Felix Bejmo innan. För jag tycker verkligen inte han var bra mot Mjällby igår. Att just det hände ett stort antal gånger. Att han var högt upp i banan. Och så blev det ett jättehål bakom honom.
Mm.
För att han var liksom trög och långsam och kanske inte stack i rätt läge.
Jag tror han är svårt att besluta sig också, för han kom ju oftast till liksom hörnan av straffområdet sen till det slutar. Och sen var de ju säkert, han hade deras matchplan så ingick det säkert att...
Och skicka på den kanten.
Ja, skicka på den kanten, där blir Luka bakom och vi vet att han är viktig för deras spelutbyggnad. Vi stoppar honom eller liksom får in grisen i säkert. Sen
upplevde jag även om MFF liksom som helhet var bättre i andra halvlek, så där blev det ju ganska tydligt tyckte jag på högerkanten att det blev ändå skillnad när Ceesay ersatte Buya Touré, då fanns det ju liksom någon sorts backup.
Fanns mer hjälp och en snabbare hjälp ner då.
Precis, han hjälper Bejmi bättre och han är oftast han går i allsvenskan, tar sig oftast förbi sin motståndare och får till ett inlägg eller i sämsta fall en hörna. Mm.
Var det någonting som MFF gjorde bra mot Mjällby då?
Jag nämnde oss innan, jag tyckte att han är tillbaka i någon sorts lagspelarroll. Sen finns det alltid mer att önska, men jag tycker att han krigade på ett väldigt bra sätt.
Jag tyckte, ja, precis, jag tyckte mycket var halvbra, ja, men, mycket, men inte tillräckligt bra. Det var ju, precis, Ceesays inhopp var ju bra och även Birma tyckte jag var snort på en fyra betyg i alla fall. Det måste man ju nästan, allting kretsar kring honom. Men det är väl klart att det finns ju massa skönhetsfläckar då, framförallt hur man håller ihop som lag. Och Mjällbytränaren Brännström har väl nämnts ett par gånger i MFF-sammanhang. Jag vet inte om en sån skulle kunna vara en kandidat. Eller, man vet ju inte, det, när de väl tränar så kommer det liksom oftast ur trollkarlens hatt, känns det, så man vet inte riktigt vad som dyker upp.
Där har du ju en sak, just Georgssons roll och hur ska han fortsätta det. Man vet ju inte alls hur, liksom, hur turerna går och hur läget är. För Malmö har ju inte råd att göra fel med tränarrekryteringen. Men jag reagerade
faktiskt. Det har vi sagt många gånger förut.
Ja, det har vi.
1-0 blev guld.
Jag reagerade, ja det är sant det också. Men det har ju inte blivit någon kontinuitet.
Nej, det har inte blivit.
När jag reagerade på hans uttalande efteråt, som jag förmodar korrekt, att han var väldigt stolt över laget och sånt här. Man kan inte säga så som MFF-tränare när man tappar i poäng i guldstriden, även om Mjällby är ett bra tappert lag. Man måste vara lite tuffare. Och det kan, vi har pratat om det tidigare också. Ord, vad betyder ord? Ja, men det betyder ganska mycket ändå, för det är signaler in till laget och till omgivningen.
Ja, genom en nu i den här tiden med sociala medier och sånt, så betyder det betydligt mer. Om du hade sagt det här för 30 år sedan så hade det liksom blivit stått i ett par tidningar, sen hade det varit glömt dagen efter, de här cirkulerar runt och folk blir ju, alltså det här, jag menar, gemene MFF-supporten tittar ju naturligtvis på tabellen och ser liksom att, ja men vi tappar ju här i toppstriden istället för genom gyllenläge att kanske ta in en poäng eller två.
Och spelarna är människor de också, de reagerar på de här tonlägena. Det är liksom inte bara vad tränaren visar hur man ska spela som är avgörande, utan det handlar väldigt mycket om ton och röstläge.
Sen tror jag också den typen som han vill gjuta mod i sina spelare, han vill att de ska känna sig bekväma och allt det här, att de som tilltro till tränaren och hans idéer. Så att det kanske, man vet inte riktigt vad som är bakom.
Och det där tycker jag man har sett. Jag tycker fortfarande man ser en skillnad, att det är mer tanke bakom Malmö FFs anfallsspel nu än det var för några veckor sedan.
Man vet inte.
Alltså man har ju i alla fall sett, nu blev det ju inte mer än oavgjort mot Mjällby, men där fanns ju tydliga uppspelsmönster. Mm. Precis som det gjorde mot Sivasspor, att man ändå hade tittat vad motståndaren erbjuder och utnyttja det liksom. Mm. Och det kunde man kanske inte riktigt säga under den tidigare.
Nej, det var tränaren. Tyvärr så. Det var...
Nej, för vi får ändå inte glömma bort att Mjällby, det är inte, jag tror statistiken flimrar förbi förut, eller igår då, att de har tappat poäng mot Mjällby förut. Att det är kryss i väldigt gångbart resultat.
Jag tror det är 8 av 11 matcher. Ja, det är väldigt många.
En annan statistik som flimrade förbi, och det kan man ju förstå, var ju att det här var första gången i årets allsvenska som MFF tog poäng när de har varit i underläge.
Ja.
Det är ju helt sanslöst.
Alltså. Och det säger också någonting om laget.
Ja, och det är väl lite det man tycker man saknat. Det är det här liksom karaktär, attityd och vad den här lagmaskinen. Det har man inte sett det riktigt, utan det har varit spridda skur av allting.
Däremot vill jag, just som det du är inne på Kent, alltså att jag vill inte döma MFF för hårt just av av den här matchen, därför att Mjällby är ett mycket bättre lag än många förstår. Alltså det, att förlora borta mot Sundsvall är något helt annat.
Ja, det här hade spelat, alltså den insatsen i Hellevik hade ju räckt till vinsten med ett par mest marginal i Sundsvall. Ja, det kan precis. Vi väl slå fast. Och det är väl, i så fall kan man väl säga att det är en lite att de har flyttat fram sina positioner efter Gerhardssons tillträde då.
Sen när man tittar framåt nu så, då så jag är inte alls säker på att Europa ligger det bästa för MFF i höst, men det är klart att en framgång nere i Turkiet nu lyfter laget lite ytterligare.
Det
så är det är självklart, och det lyfter intresset runt laget också. Nu såg vi att det var en ganska eller en väldigt låg publiksiffra just mot Sivasspor i Malmö. Lite märkligt låg egentligen, med tanke på att det var mer på mot de, i de andra kvalmatcherna.
Absolut.
Men ska alltså MFF hålla det här publiktrycket uppe så...
Jag tror det är viktigt för MFF, eller viktigt för MFF att de tar sig in i Europa League, även för allsvenskan. Jag tror att det blir lite sådär gamnacke om man torskar här nere och får spela Conference League istället. För det är ju trots allt en rätt stor nivåskillnad.
Samtidigt som det kan vara roligare matcher då.
Kanske, men de har ju Europa League senare så gick det ändå ganska bra.
Ja, det har gått
bra. Och det är ju liksom Conference League har ju inte, livstiden är inte så lång än så länge, men det är ju där är det ju liksom när man kommer över på andra sidan, när det är slutspel och framförallt kanske i slutet av slutspelet, det är ju då den turneringen tänder till i mångt och mycket.
Eller kan nästan, man kan nästan säga att det kanske rent av är så att det är större kvalitetsskillnad mellan Europa League, Conference League, mellan Champions League och Europa League.
Ja, i gruppspelet skulle man nu kunna säga det. Och det är väl också lite det beror på vad, hur man ser det, från vilken sida av saken. Men går MFF in i ett gruppspel i Conference League så är det ju ett kapitalt misslyckande om de inte går till slutspel.
Ja.
Spelar de Europa League så finns det ju lite mer att vinna, så att säga.
Och där finns ju mer att vinna, ett skäl som jag blev uppmärksammad på, som jag inte var medveten om, men som Conference League har inneburit. Det är faktiskt så att trean i Europa League-gruppen går vidare till Conference League på våren.
Mm.
Så att plötsligt så är det ju
lite morot,
lite extra morot liksom, att det är ju rätt så rimligt. Och nu ska vi får väl prata mer om nästa vecka kanske, men det är ju så att MFFs sidning är ju väldigt lovande nu. Alltså om det blir Conference League så är de väl i första sidningspott helt säkert, vad jag förstår. Och de är väl de är i andra, om inte något oförutsett inträffar i Europa League. Så att, sen vet jag att både tredje och fjärde gruppen där kan det bli både nit och vinstlotter verkligen, men det finns ju möjligheter till att få en rimlig motståndare definitivt.
För det som ser ut nu i allsvenskan så är topp tre ibland nog så svårt. Alltså det kommer en strid in.
Jag har tjatat om detta hela detta året. Jag tror jag har tjatat om det något år tidigare också. Att det är det viktigaste just nu för både supportrar och inte minst Malmö FF internt, även om man inte säger det utåt. Det är att topp tre är det man måste tänka först. Bringer man och bara tittar på guldmedaljen så är det risk att man rätt snart, oj shit, vi har halkat efter rejält här. För att Malmö har ju inte presterat något spel eller poängmässigt som tyder på guld, även om inte avståndet är jättestort, så finns det fortfarande ingenting som pekar
på guld. Alltså man måste ju uppnå någon sorts stabilitet i någon sorts grundnivå. Man kan inte springa och förlora i Sundsvall och Uppsala och vara liksom nöjda med ett kryss i Hellevik.
Och jag tycker att topp tre är fullt acceptabelt och godkänt. Skulle MFF gå till Europa League, vinna kuppen och vara topp tre i allsvenskan och säkra Europaspel nästa år. Så är det...
Ja, då är det godkänt, men om säger Conference League, kuppfinst och femma allsvenskan.
Nej, då är det tungt.
Ja, då är det väl knappast godkänt.
Nej, då är det inte godkänt. Ja. Nej, jag tycker det är mer än godkänt alltså om de går.
Jo, men det var, kan vi säga, om man bara tar satsa krona liksom i truppen om man jämför med Mjällby, och hade MFF fått ut lika mycket per satsa krona som Mjällby får, då är det ju förmodligen allsvenskan varit avgjord redan nu. Men det funkar ju tyvärr inte så för MFF.
Alltså, tur är
det funkar. Det är ju bara i Champions League det funkar så. Mm. Enligt Jundal Thomasson.
Ja, så. Jo, men det är det klart att med få undantag så är det oftast de rika klubbar som vinner. Så det är...
Jag ska säga det också att lottningen sen då till gruppspelet sker ju på fredagen. Dagen efter MFFs match.
Och det läste någonstans att det sker i Istanbul.
Så kan hon vara på plats där.
Det
var ju smidigt. Ja, alltså, ja, det låter det vara osäkert. Eftersom du säger så blir jag osäker. Men jag tyckte jag såg en möjlig kombo för att utsända reporter Jan Jönsson.
Du ska ut med det turkiska inrikesflyget där nere.
Ja, det får han ju göra ändå. Vi måste vinna mellanland i Istanbul, gissar
jag. Ja, det får han ju göra.
Men det kan vara jag som har drömt.
Nej, det är säkert rätt.
För vi ordar något mer om allsvenskan också. De ska ju spela där igen, tänker jag. Men det kanske vi ska ta en annan gång.
Nej, mer notera där tycker jag att Kent var inne på det innan vi började spela in där också, att AIK gör en rivstart med ny tränare.
Mm.
En och Kojtom. Och det är ju ytterligare skäl. AIK är förbi MFF i tabellen nu.
Ja, ja, och de är ju AIK-fansen har ju varit vansinniga. Liksom.
Så att det gäller att vara med på det tåget nu och inte tappa de här onödiga poängen i den delen.
Nej, precis.
Sen är det en bonus om man lyckas slå Djurgården och
ja,
Häcken.
För de är ju ändå delen svåra bortamatcher kvar också i Allsvenskan. Göteborg borta och Häcken borta också, va? Och Djurgården hemma. Kalmar
är hemma. Ja.
De började mot Kalmar borta.
Ja.
Ja, det är Kalmar nästa.
Ja.
Det måste vi kanske prata om den också.
Ja, vad är det jag frågade? Det var så,
det du menade.
Jag sa det inte så rakt ut, men det var det jag avsåg. Är det så att allsvenskan, eller den matchen får man ta efter?
Lite grann, men jag skulle säga enligt mitt resonemang då innan, så man har inte råd att liksom rotera bara för man ska rotera. Gör MFF en bra match nere i Turkiet och det är ett antal spelare som är bra, så in med dem igen mot Kalmar. Om fysiken tillåter det. Det går liksom inte att tänka på nästa match igen. Utan
nästa match efter det är Kalmar över Brålanda borta i cupen.
Så är det dessutom.
Ja, och där borde man kunna klara.
Där finns det utrymme att rotera.
Borde vara som en MFF vet man inte säkert.
Ja, vi har sett många sådana cupmatcher som har varit svajiga faktiskt.
Och sen tror man att Elfsborg borta nästa söndag.
Ja, stämmer det också.
Ja, som känns alltid halvsvårt.
Men du har liksom en vecka mellan plötsligt här nu.
Precis.
Och du, som sagt, tycker jag definitivt att mot Kalmar in med bästa möjliga lag utifrån vad de har presterat där nere och fysisk status naturligtvis. Men inte något.
Men skulle de, precis, men skulle de vila för mycket, rotera för mycket, åka ut med Brålanda? Ja, det gör man inte. Men man vet ju aldrig.
Det gör man faktiskt inte.
Nej, men den matchen, alltså med den sitsen som Malmö har satt sig i vad det gäller allsvenskan, så är ju Brålanda-matchen väldigt viktig, därför att kuppen kan ju vara den där lilla livlinan ut i Europa.
Ja,
ja, men du menar att de ska vinna kuppen igen? Ska blixten slå ner två gånger? Ja. Det är helt osannolikt.
Nej, vi har ju sett hur svårt att vinna allsvenskan två gånger, tre gånger. Det händer inte så ofta.
Nej, det har hänt en gång för MFFs del.
Ja, och då får vi tillbaka ett antal år till.
Ja, ett stort antal år.
På början av 50-talet.
Ja.
Nej, men ska man tänka, nu får tankarna iväg här, men alltså, med tanke på att Europaspelet slutar ju tidigt i år.
Mm.
Så att om du skulle vara i sitsen av att du inte har lyckats i allsvenskan, så kan du göra en liten vrålsatsning på kuppen så du inte klantar dig i gruppspel och sånt där i början.
Gruppspelet slutar väl första veckan i november, något ens tror jag.
Ja, på grund av EM. Så att det finns återhämtningstid och ändå kunna göra en rejäl satsning.
Och det här kommer ju bli tidernas längsta vad ska jag säga, mellan säsongerna, försäsong här heter det. Och de inte går vidare i gruppspelet i Europa.
Ja.
Så det kommer att bli väldigt långa månader här.
Max, räck upp handen. Han ska säga någonting innan vi slutar.
Ja, jag bara kommer att tänka på. Det här heter ju trots allt MFF-podden. Och då vill jag påpeka att det spelas en annan väldigt intressant MFF-match nästa vecka. Det är på onsdag om jag inte tar fel. Och då möter Malmö FF Trelleborgs FF i DM-semifinal på damsidan. Och det är första gången som Malmö FF möter den typen av motstånd. Alltså Trelleborg leder division 1. Och är på väg
ganska överlägset också. Inte så överlägset som MFF.
Nej, men de leder. De är på väg upp i elitlättan och det blir ju första fingervisningen. Jag vet att MFF laddar väldigt för det här. Att första tävlingsmatchen mot riktigt kvalificerat motstånd.
Tisdag 30 augusti.
Förlåt, jag sa onsdag. Tisdag är det, för det är den 30.
Annars krockar man kuppmatch.
Just det. Nej, men tisdag 30, det stämmer bra det. Och MFF hade det för första gången i sin treåriga historia lite kämpet i helgen när man lyckades vinna mot Lunds BK med endast 1-0. Möjligt att tankarna redan var på Trelleborgs match. Men spännande blir det.
Har de roterat för mycket?
Precis.
Kan vara så. Där roteras rätt frisk.
Ja, det, där finns utrymme för det. Alltså.
Men det blir spännande att se faktiskt. Jag kan väl tänka mig att det kan bli en rätt hyfsad publiksiffra där också.
Då sätter vi punkt där. Det här något ostrukturerade avsnittet har varit nummer 292 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har haft sällskap av Max Wiman och Kent Leon Jönsson och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej!
Det bara smäller, alltså säkert 10, 15, kanske 20 skott.
Vilka är det som skjuter i Malmö?
På ena sidan finns en man vi kan kalla för brodern. På den andra sidan finns en man vi kan kalla för boxaren.
Och varför kan en konstgjord dansk ö förstöra Öresund?
Det här måste ju bara stoppa.
Jag kan fram på väsen och stopp nu ner honom!
I nyhetspodden Du lyssnar på Sydsvenskan djupdyker vi två gånger i veckan i det viktigaste och mest spännande som händer i Skåne och världen just nu. Följ Du lyssnar på Sydsvenskan.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på apoteket.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.